Fastighetsfokus med Kalle och Linda. En podd med hållbart perspektiv på och för Fastighetssverige. Hej Kalle! Vilken härlig start på dagen att ses här i Sigholms studio.
Hej Linda, absolut. Och återigen stort tack till Sigholm för lånet av den här fina poddstudion.
Ja, tack!
Dagens avsnitt handlar om social hållbarhet och hur det kan skapa affärsnytta. Bara den meningen väcker ju massor av förväntningar i mig.
Jag håller med. Och lite funderingar också.
Hur menar du då?
Ja, men jag är nyfiken på hur långt man har kommit i arbetet med social hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det kan ju lätt upplevas som bara en massa myspysinsatser som kostar pengar och liksom inte ger något tillbaka.
Ja, så kan det ju vara. Men låt oss då hoppas att vi idag får lite tips på hur man kan välja lämpliga mätetal eller hur man väljer att genomföra rätt typ av aktiviteter som skapar nytta både för samhället och för affären.
Ja, det hoppas vi. Och även om huvudfokus idag är bostäder så hoppas jag också att samtalet ska gå att applicera på andra typer av fastigheter och lokaler också.
Ja, jag med. Och om våra önskningar blir uppfyllda eller inte, det får vi reda på nu. För nu är det dags för avsnitt 3 av Fastighetsfokus med Kalle och Linda. Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Fastighetsfokus med Kalle och Linda.
Idag ska vi fokusera på och samtala kring ett angeläget ämne som vi snuddat vid lite i våra tidigare avsnitt, nämligen social hållbarhet.
Ja, inte en dag för tidigt. Jag tror att det finns ganska många som inte riktigt vet hur man ska angripa den här dimensionen av hållbarhet trots att den är så viktig och kritisk för samhället.
Ja, men precis. Därför känns det ju extra bra att få djupdyka i det här ämnet. Vi kommer prata både om huret och om effekterna av arbete med social hållbarhet.
Just precis. Och också vilken affärsnytta man kan få av mjuka insatser. Och vi ska väl kanske säga det också att vi i samtalet med vår gäst idag utgår ifrån att man som fastighetsägare ser till att ha vissa grundläggande förutsättningar på plats. Nämligen att fastigheterna är hela, rena och snygga. Det är ju liksom grunden för att kunna ta det allra första steget.
Ja, visst är det så. Och apropå gäst, för att hjälpa oss att navigera i och runt ämnet har vi med oss Caroline Dahlbom, strategisk social hållbarhetssamordnare på Svenska Bostäder. Välkommen Caroline!
Tack snälla!
Caroline, du har väldigt lång erfarenhet av att arbeta med social hållbarhet och även hållbar stadsutveckling. Och har ju bland annat varit med och utvecklat Rinkebystråket, men väldigt mycket annat också i och för sig. Kan inte du berätta lite kort om dig själv?
Absolut. Jag är ju då projekt- och processledare i grunden och har jobbat i bygg- och fastighetsbranschen i snart 20 år. Fokus på frågor som rör den sociala hållbarheten är snart 15. Jag tänker att det egentligen är ganska så oviktigt och ointressant. Alltså det här med mängden år. Jag tänker kvalitet istället för kvantitet. Men alltså utifrån det vi ska prata om idag, det här socialt hållbara perspektivet, så är det ändå ganska intressant att se den här förflyttningen som har skett under de här 15 åren. Där det liksom har hunnit hända så otroligt mycket under det här området. Jag tänker att jag ska slänga in också att jag just nu jobbar på det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder här i Stockholm. Och vi bygger ju, hyr ut och förvaltar bostäder och lokaler och finns i hela Stockholm. Och ytterligare en aspekt i det här vi pratar om nu, det är att vi firar 80 år som bostadsbolag. Vi har ju då funnits relativt länge och det gör ju att det finns en stabilitet. Som är en bra grund och en möjlighet att jobba långsiktigt, som i sin tur är en viktig del när vi jobbar med frågor som rör hållbarhet. Och då tänker jag liksom alla parametrar egentligen. Det är ju liksom hela tiden den här strävan och att vi måste kunna vara uthålliga. Och den möjligheten har man ju om man är ett stabilt bostadsbolag. Sen vill jag bara lägga till att som allmännyttigt bostadsbolag så har vi också social hållbarhet lite grann i vårt grunduppdrag. Vår värdegrund egentligen vilar ju på demokratiska principer, vilket ju dels handlar om att vi är en politiskt styrd organisation där politiken ju ger oss ägardirektiv som vi behöver styra mot. Mm. Men det handlar ju också om att vi ska se liksom alla människors lika värden med utgångspunkt i diskrimineringsgrunder och så vidare. Mm. Och sen så snart ska ni få komma in i det här samtalet också.
Nej, fortsätt du. Fortsätt.
Jag vill ändå också lägga till att jag i huvudsak under de här 15 åren så har jag jobbat i så kallat, gillar inte att sätta etikett, men så här, socioekonomiskt utsatta stadsdelar i Stockholm. Vi pratade Rinkeby, Tensta, Husby, Rågsved. Alltså det är fantastiska stadsdelar allihopa med så mycket potential. Men det är stadsdelar som idag inte är socialt hållbara. Om social hållbarhet handlar om den här strävan att få bli inkluderad, att bli bemött med respekt och inte behöva vara bärare av fördomar. Att få känna det här hoppet, framtidstron, känna tilliten, känna tryggheten. Ja, men ni vet ju, herregud, den sociala polariseringen och klyftorna och segregationen ökar. Och människor i vår stad, eller så här, i vårt land, om jag ska försöka mig på att vara lite högdravande, ges inte samma förutsättningar att leva ett fullgott liv utan orättfärdiga skillnader.
Jag måste bara bryta in där. Vad fint att höra dig ge oss den här definitionen. Mm. För det är sällan man får höra det så här tydligt. Mm. Att det är det vi vill uppnå med social hållbarhet. Att det är just den här demokratiska, jämlika grunden som vi faktiskt har tappat lite i vissa delar i våra hus. Mm. Och vi som fastighetsägare måste jobba med det. Vi som samhällsbyggare måste jobba med de här frågorna.
Ja, men det är viktigt. Och jag tänker att för alla så är det så här, det är ju inte okej att det är sådana stora skillnader. Men jag tänker att det kan ju också vara en bränsle och en drivkraft att vilja göra den här skillnaden. Mm. Det låter väl liksom att skapa det där hoppet och den där framtidstron för varenda människa ute. Jag tänker att det är lite, ja, men vi behöver ta det ansvaret som bostadsbolag, fastighetsbolag.
Mm. Jag tänker du kom lite in på det nu när du berättade om dina 15 år i ämnet. Just social hållbarhet och även hållbarhetsfrågorna, så blir jag lite sådär att vi bara står och stampar och kommer inte vidare och det går inte tillräckligt fort. Och då kan det ju vara nyttigt att se hur långt man har kommit. Har vi kommit långt? Hur såg det ut förut? För 15 år sedan.
Absolut. Sitter jag som en sån gammal stofil som ska berätta för er hur det var förut.
Berätta.
Men ur ett retroperspektiv då, och liksom se den här utvecklingen på hur den sociala hållbarheten har gått från att vara lite luddigt, lite oklart. Begreppet som sådant fanns liksom inte än. Vi kunde inte boxa in det eller hisspitchas för den delen lite så här kort och koncist och snidigt. Man trevade, det pratades om trygghet och i bästa fall om CSR. Och nu raljerar jag lite, ni hör det.
Det går bra.
Men det grillades lite korv. Och så bjöds man på bullar och sponsrade någon förening. Det var lite de här tomteblåsaktiviteterna som så här tillfälligt ökade trivseln. Och känslan var att det var liksom någonting man, en, jag, räcker upp handen här nu, pysslade om lite vid sidan om den ordinarie verksamheten. Mm. Förmågan liksom att se hur det vi gjorde också kunde generera i såväl kundnytta som samhällsnytta, affärsnytta, ja, men det fanns inte riktigt. Vi som bostadsbolag, de som bor och verkar i våra stadsdelar, det är ju våran förutsättning till existensberättigande. Det är klart att vi förstår att det spelar roll att man ökar trivseln i ett bostadsområde, och då var det de verktygen vi hade. Och det, jag säger inte att det är fel. Det jag säger är fel är att vi inte tog oss tid att fundera på vad ger det för effekter. Mm. Vad genererar det här i det vi gör? Gör vi rätt? Ska vi justera? Ska vi göra om? Vi hade inte förmågan att lyfta blicken. Det är snarare det jag menar. Så att vi gjorde det var väl toppen. toppen. Det blir superframkant.
Och det kanske fortfarande är ganska bra att göra ibland också. Ja. Men inte endast.
Nej, men precis.
Är det så vi ska...
Ja, eller om man har bestämt sig för att vi gör ett nuläge. Och i vårt nuläge så gillar våra hyresgäster gillar korv. Så det
med vegetariska alternativ också.
Såklart. Då bjuder vi väl på korv då. Och så ser vi att det genererar i någon form av trivselhöjning i vårt NKI. Eller vad vi väljer att mäta på. Men det jag menar är så här... Vi måste bara försöka tänka, liksom, vad blir effekten på kort sikt, på lång sikt? Mm. Vad genererar det här i? Mm.
Så precis. Vi kan grilla korv om vi har bestämt oss i förväg för att det är en bra aktivitet. Vi vet att det ger effekt. Mm. Och det är det vi pratar om idag.
Mm. Ja, precis så. Mm.
Jag vet ju också att Svenska Bostäder har varit involverade, om vi då kommer in lite på just det här med effekter och mätbarhet och så vidare. Så har ju Svenska Bostäder varit involverade i ett större projekt drivet, om jag förstår det rätt, av Sveriges Allmännytta tillsammans med många andra allmännyttiga bostadsbolag. Och skapat ett verktyg som heter Räkna med hållbarhet. Kan inte du berätta lite, för du var ju också involverad från Svenska Bostäders håll i det här arbetet. Kan inte du berätta lite om... hur ni gick tillväga och vad det här har genererat, så att säga. Vad har det blivit av detta?
Mm, absolut. Alltså det här, precis som du säger, det här verktyget åsyftar ju och grundar sig på ett projekt som heter Räkna med hållbarhet. Och där vi under den här projekttiden, som var ett år, har utforskat om och i så fall hur vi kan utveckla en modell eller ett verktyg som på ett helst enkelt sätt värderar de i huvudsak företagsekonomiska effekterna av sociala insatser för oss som bostadsbolag. Och det är ju för att samhällsnyttigt, det har man räknat på. Vi har ju en pionjär i branschen som heter Ingvar Nilsson till exempel, som har räknat på vad kostar utanförskap utifrån ett samhällsperspektiv och så vidare. Men att koppla på det på företagsnytta har vi inte riktigt gjort så. Inte ett samlat grepp i alla fall. Men det här projektet var ju då ett så kallat så här innovationsprojekt. Helt enkelt för att vi har fått medel från den statliga innovationsmyndigheten, Vinnova. Mm. Och med i projektet, det var ju då Helsingborgshem, Uppsalahem, Familjebostäder i Göteborg, Familjebostäder i Stockholm, Malmö universitet, Ramböll, och så var Boverket med, och sen var Malmö stad med. Och vi då... bara inte förstår, utan vi vet att social hållbarhet är affärskritiskt. Det är liksom en förutsättning för oss som är verksamma i ett bostadsområde. Och att det finns företagsekonomiska nyttor att tjäna. Och det var ju liksom drivkraften någonstans i projektet Räkna med hållbarhet. Och jag så här, kom vi fram till någonting? Jag vet inte. Alltså själva verktyget, vi är på god väg. Men jag skulle snarare säga att det liksom var... processen, det har varit utforskande och väldigt lärorik process som inte har varit helt spikrak. Vi kan säga iterativ process.
Mm. Men det är väl positivt, tänker jag. Alltså, det är väl så man också lär sig på allra bästa sätt.
Verkligen, verkligen. Och vi har provat och vi har gått två steg fram, ett steg bak. Vi har testat ut i våra respektive organisationer, har samlats igen i arbetsgrupp eller projektgrupp och berättat att det här flög inte, eller det här flyger, eller har ni tänkt på det här? Så det är det som har varit den stora vinsten i projektet, att studsa och bolla mot varandra.
Men då tolkar jag dig som att det här projektet har gett er en väldigt god insikt i processen, hur man gör för att komma fram, men det har inte resulterat i ett superanvändbart Excel-ark som vem som helst kan använda än.
Nej, vem som helst kan ju använda det. Det finns ju att ladda ner gratis på Sveriges Allmännyttas hemsida eller landningssida. Och så söker man på Räkna med hållbarhet och då får man ju det här Excel-arket. Man får även läsa rapporten där vi har liksom bjudit på den här processen. Lite olika case och så vidare. Och sen finns det även ett exempel-case i Excel-verktyget. Så att det har ju blivit någonting konkret. Den kan man absolut arbeta med ute i våra fastighetsbolag eller bostadsbolag när man vill jobba med social hållbarhet.
Alla fastighetsbolag, inte enbart allmännyttiga?
Nej, alltså själva processen handlar, om jag lite snabbt går igenom, det är ungefär 100 steg. Nej, jag skojar. Det är... Nej, det är väl tre stora steg egentligen. Där det första handlar om identifikation. Alltså, vad gör vi då? samla ihop oss. Vad, inom epitetet social hållbarhet, vad pysslar vi med? Erbjuder vi lovaktiviteter? Tar vi emot praktikanter? Har vi samarbete med lokala föreningar? Få ner allting i en stor härlig matris. Bara för att den stoltheten är ganska cool att sprida i bolaget allting vi faktiskt gör. Och när vi har gjort det så gör vi ett urval någonstans. I det här fallet så var vi tvungna att avgränsa oss i ett bostadsbolag hemma när man har gjort det här urvalet. Då tycker jag snarare att man kan eller när man har gjort identifikationen, då tycker jag att man kan göra urvalet snarare utifrån så här, vad kan vi få mest utväxling av? Mm. Vad har vi mest rådighet över av alla de här grejerna vi gör? Hur upplever vi att det har gått?
Så ibland kan det vara svårt att veta, tänker jag, vilken utväxling man har av aktiviteterna. Det är ju därför man vill skapa KPI. Men det du menar är att vi ska välja aktiviteter som vi kan påverka och som vi kan styra.
För att få någon form av effekt av det, tänker jag. För det blir ju då nästa steg. Förändringsteori. Och resonera kring en effektkedja egentligen. För de insatser som bolagen gör eller ämnar att göra. Att man sätter sig ner och tänker igenom. Vad tror vi att det här ger på kort, på lång sikt? Vad är det för aktivitet vi vill göra? Och sen att man funderar på ett nuläge. Vad har vi idag? Och vad behöver vi göra för något dit? Så att den blev en sån där, när vi gick hem och testade i våra liksom respektive organisationer. Att vi kom tillbaka och sa att det här ska vi göra på varje aktivitet. Att få in det i en effekt.
Och steg tre sen då? För det var tre steg, eller hur?
Ja, och det var ju identifikation, urval, förändringsteorin. Sen hade vi ju i projektet så hade vi ju då steg fyra var modellutveckling. Vi vill ju komma fram mot att försöka få in mätetal i det här Excel-arket eller dokumentet. Och sen hade vi även kommunikation. Vi hade någon form av önskan om att vi skulle hitta liksom en modell som var så pass enkel och som på sikt ska bli vedertagen i branschen. För det var lite det vi känner. Vi jobbar ganska mycket i stuprör. Det gör så otroligt mycket bra grejer. Vi är svinduktiga som bostadsbolag. Men vi är ganska dåliga på att paketera, kommunicera, sprida och erfarenhetsåterföra till varandra. Och någonstans var väl det, när vi startade där, en önskan att vi skulle landa i någon form av gemensamt språk, gemensam plattform, hur man räknar på social hållbarhet. Där är vi inte.
Om vi backar till processen. Vi leker med tanken att jag är ett privat bostadsbolag. Jag tror på de här frågorna, men har inte jobbat aktivt med det. Kan du förklara lite mer konkret från ax till limpa, så att säga?
Absolut, så här då. Det första, om vi går ifrån lite så här hur vi tänker, lite metod, så är det så här. Nummer ett, utgå alltid från platsen du verkar inom. Alltså, gör din hemläxa. Gräv där du står och lyssna. Det är, vad finns det för drivkrafter, möjligheter, styrkor och utmaningar? Och hur kan vi som fastighetsägare förstärka det som redan är bra? Eller aktivt arbeta med det som inte är bra? Vi måste ha ett nuläge. Vi måste lära känna våra hyresgäster, våra bostadsområden. För det är olika. Den ödmjukheten måste vi ha. Så det är liksom ett steg ett. Och sen måste vi ju någonstans också, jag pratade tidigare om att vi får ju ägardirektiv från våra ägare som är i Stockholms stad. Och jag kan tänka mig att det finns runt om i våra bostadsbolag att man har ägardirektiv att förhålla sig till. Liksom, eller mål verksamhetsplaner och så vidare. Och då måste man ju någonstans fundera på, vad är det önskade läget? Alltså, vart vill vi någonstans? Och här kan man då liksom unna sig att vara lite visionär. Vad behöver vi göra för att nå dit? Hur stort är gapet mellan det önskade läget, nuläget? Och vad behöver vi peta in för aktiviteter för att nå dit utifrån vår rådighet?
Men om man då får vara en cyniska och istället säga så här, vad genererar det här för ekonomiska värden då? Eller finns det ekonomiska värden kanske snarare i att arbeta på det här sättet?
Självklart, absolut. Och där finns det ju någonstans här, ja, men vi har varit inne på nödlägesanalys, landa i ett önskat läge, tillåt dig att visionera och sen så ställ frågan då, det här gapet och det önskade läget och nuläget och vad behöver vi göra för att minska det här gapet. Då handlar det om väsentlighetsanalys. Mm. Det är nästa steg. Alltså vilka frågor är viktigast? Vad har vi som bostadsbolag rådighet över? Och så prioritera utifrån våra, det vi behöver påverka. Vi pratade ju tidigare om ägardirektiv och verksamhetsplaner och sånt där som vi behöver liksom takta in mot. Och det vi inte kan påverka eller prioritera så behöver vi liksom fundera på vilka andra kan göra. Så att vi får liksom den här snöbollseffekten. Och sen behöver vi identifiera grupper och intressenter. Och koppla det, nu kommer det snart Kalle, koppla det på en aktivitetsplan, en tidplan. Och när man har aktiviteterna, då behöver vi få in nyckeltal, eller uppföljning, eller KPI:er, hur vi nu än vill kalla det. Jag jobbar på ett allmännyttigt bostadsbolag, där pratar vi nyckeltal. Okej.
Okay. Det är okej.
Okay. Ja. Och ofta så är det liksom en övergripande metodik som handlar om, ja men säg då, trygghet. Mm. För att liksom göra det lite enkelt, säger jag nu, och göra inom situationstecken. Men trygghet är liksom visionen. Och då har vi liksom på något sätt en startpunkt. Alltså ett mätetal. Där vi hela tiden gör utfall enligt ett beslutat tidsintervall. När ska vi mäta nästa gång? Mm. Vi säger så här. Du som fastighetsägare. Du konstaterar i ditt nuläge att du som fastighetsägare har... Jag ska säga, du har höga kostnad för samtal, det är störningsjour, det är skadegörelse, det är klotter, det är stora gäng som hänger i trapphusen. Ja, men det är ganska dåliga NKI, alltså det här nöjd kundindex som de flesta fastighetsbolag mäter. Framförallt på trygghetsfrågan. Det finns även andra trygghetsmätningar som till exempel staden gör. Det ser inte bra ut. Så, det är nolläget, det är nuläget. Okej, okay. Och så kan vi inte ha det. Och då funderar vi på det där önskade läget. Och då tänker jag så här, vad kan vi göra för att nå det önskade läget? Då behöver man tänka på aktiviteter. Om man alltså jag skulle ju också vilja så här, symptomen. Det kan vi prata om dem.
Ja, det kan vi göra.
Där man då reaktivt, på kort sikt kan vi liksom... Den här trygghetsmätningen, vi kan ju öka insatsen för att se till att det kommer ut mer väktare som ronderar på platsen. Vi kan sanera klottret, vi kan åtgärda skadegörelsen, vi kan ha liksom tekniska hjälpmedel, det finns kameror, det finns ljudskriker och så vidare. Alltså lite så här hårda åtgärder mot mjuka frågor, och de ser man ju ofta en effekt av kortsiktigt. Men jag tänker att det inte är hållbart i längden. Utan vi behöver också tänka proaktivt. Alltså det vi gör nu, det här med väktare och hela de biten, det hjälper symptomen. Det är huvudvärkstabletten, okej? Okay? Men inte orsaken. Alltså som i det här fiktiva fallet är till exempel stress. Du behöver göra en livsstilsförändring, liksom. Och då behöver man också kunna tänka långsiktigt. Alltså så här, orsaken till det destruktiva mönstret, som de som hänger och de som förstör i trapphusen, vad finns det för samband där? Då går man ut i det här hoppet och framtidstron. Har du tappat det så skiter du väl i, liksom. Då kan du hänga där och få ut din destruktivitet på trapphuset och på vår inredning och så vidare. Och då behöver vi liksom lyfta blicken någonstans och se det här samhällsansvaret. Och där kan man ju då se de här långsiktiga insatserna. Hur kan vi vara möjliggörare? Vad finns det? Det är också någonting jag pratade om. Den här drivkraften. Vad finns det för lokala aktörer? Vad finns det för andra bostadsbolag vi kan kroka arm med för att ge de här? Om vi säger fördomsfullt. Det är ungdomar som är destruktiva. Mm. Som hänger i trapphusen. Som gör de här förstörelsen. Som ger en direkt påverkan på vår... På sista raden, det kostar skitmycket pengar för oss att ta hand om det här. Om vi då ser till att de här ungdomarna får någonting meningsfullt att göra istället. Vi startar nattfotboll, vi startar en konstförening. Vi visar på vägar till att göra det här istället för att hänga i våra trapphus. Så är det en mer långsiktig effekt.
Ja, jag fortsätter på det cyniska spåret. Ja. Det där kostar ju också pengar.
Ja. Men vad kostar skadegörelsen kontra vad kostar det att göra den här typen av insats?
Och gissningsvis så kostar väktarinsatser, åtgärder för att renovera och så vidare, det kostar mer än de långsiktiga insatserna.
Så här tänker jag när jag hör hela det här resonemanget, att man tittar på vad man har för kostnader nu innan man har gjort något. Mm. Och det är ju återställa allting. Mm. Stor kostnad. Sen tittar man på att ja, kortsiktigt så måste vi ta lite högre kostnader för väktare, för saneringar och sånt. Det måste in. Mm. Och sen samtidigt lägger vi på de långa kostnaderna, eller för de hållbarare lösningarna. Mm. Så från början kommer ekvationen inte vara top notch. Men då måste man också lägga in tidsperspektivet. Och det är det jag tänker är kanske knepigt för många. För så småningom borde de kortsiktiga aktiviteterna gå ner, om jag förstår dig rätt. Mm. Då slutar jag ta min huvudvärkstablett, för jag har ändrat min livsstil. Mm. Så jag behöver inte ta den längre. Mm. Om allt går som det ska.
Mm. Ja, men precis så. Och det är det vi måste våga tänka långsiktigt. Uthålligheten någonstans. Och man kan ju också tänka så här, det tar ju längre tid att räkna hem det, men på superlång sikt så handlar det ju om för oss som fastighetsägare att liksom attraktiviteten i ett område ökar, vilket i sin tur vi kan se på liksom kötider, omflyttningsgrad, slitage i lägenheter, intresse från banker och investerare att vilja låna ut pengar liksom för att etablera sig på platsen och så vidare. Så det finns ju också den aspekten som man kan väga in i det här. Så det finns ju liksom kort sikt, mellan lång sikt och jättelång sikt.
Känner du dig nöjd med det här svaret, Kalle? Cyniska Kalle. Om du tänker ta på dig liksom räknarhatten och fastighetsägarperspektivet.
Självklart känner jag mig jättenöjd med det svaret. Och jag är inte så cynisk som jag nu spelade. Utan det jag for efter här var ju att verkligen påvisa att här finns det rejäla ekonomiska vinningar att göra. Det kanske kan verka som att man behöver lägga en massa pengar på någonting som, ja, men kanske inte hör till kärnverksamheten, typ konstförening. Mm. Men det finns ju en enorm nytta i att ändå utföra de här sakerna. Och det finns ett ekonomiskt värde på möjligen lite längre sikt.
Men om jag ska vara lite cynisk, så det som ofta brukar hända när jag hamnar i de här frågorna, det är ju, eller i alla frågor, då är det så här, ja, men vad har vi för budget? Mm. Alltså vi kan ju tycka att det här är bra på lång sikt. Vi kan ju vilja investera, men vi har faktiskt inte budget för det. Mm. Alltså då är det skitsvårt.
Ja. Men det är ju då man måste övertyga om att alltså, tillskjuta mer medel till budgeten därför att vi får, alltså ekonomisk nytta faller ut senare.
Vi kanske måste se över våra affärsmodeller i vissa steg.
Mm. Verkligen.
Vad säger du om det?
Nej, men absolut. Och där tycker jag ju också att vi börjar få lite draghjälp. Alltså de nya EU-direktiven, nya hållbarhetsrapportering med CSRD, där vi är tvungna att mycket tydligare redovisa vad vi faktiskt gör. Greenwash eller social wash, det funkar liksom inte längre, utan vi behöver vara tydliga i vår värdekedja där vi kan påvisa vad gör vi för vår slutkonsument, till exempel i det här fallet hyresgästerna, och behöver rapportera på det. Och det i sin tur gör ju att affärsmodeller, att det kommer uppifrån, att vi behöver spetsa till oss här för att kunna leverera. Nej, men äntligen, och det är lite det som behövs. För att det inte ska bli hashtag mys. Nej, men alltså, att vi behöver hjälp uppifrån. Ja, men att det blir ett incitament att jobba med den här typen av frågor.
Vi behöver hjälp uppifrån. Vi behöver se över det här med när du säger tillskjuta medel, Kalle. Det måste ju komma från någon form av ägare som måste tillskjuta de här medlen för att se att på sikt är det här lösningen.
Ja, liksom. Verkligen. Ja. Och det är väl också, du måste, för att vara relevant, för att vara intressant som bostadsbolag idag. Jag tänker också på nästa generation som kommer, de blivande liksom arbetstagarna eller de som ska jobba på de här bolagen. De ifrågasätter idag. Man vill ha ett högre syfte med sitt jobb. Nu drar jag verkligen alla över en kant. Mm. Men man kan ändå se lite de signaler att det finns en medvetenhet hos nästa generation som kommer, där hållbarhetsfrågan är högt upp på agendan. Och där man vill jobba på ett bolag som gör det på riktigt. Inte någon floskelbingo eller en pappersprodukt, utan att vi gör det. Liksom. Mm.
Mm. Och det är en bild som delas av andra som vi har talat med också, ju. Att den yngre generationen också gör skillnad, så att säga. Har Svenska Bostäder någon mer ambition om att, så att säga, dela med sig av de erfarenheter som ni gör, så att andra kan ta del av och lära sig?
Mm. Jag tycker det är så viktigt att vi delar med oss av varandra. Eller till varandra, rättare sagt. Och där är ju Sveriges allmännytta, det är ju någon form av landningssida. Där man försöker ta fram goda exempel med förhoppningen om att vi ska sprida det i branschen.
Nu har vi pratat en del om hur Svenska Bostäder arbetar. Finns det andra exempel på nyckeltal, mätetal eller andra metoder som du känner till? Eller som du kanske rent av också arbetar med när det kommer till just social hållbarhet?
Som vi sa så känns det ju som att social hållbarhet är det nya svarta. Det är nu det händer. Det bubblar där ute. Det finns otroligt många bra. Det finns liksom vägledningar, rapporter. Alltså googla. Så här, hur räkna på social hållbarhet, så kommer det upp massa olika bra exempel. Och där tänker jag att man får väl liksom jobba lite med magkänslan och så här, vad är bra och vad är dåligt av allting som finns.
Mm.
Jag vill inte nämna någon, så glömmer vi ingen.
Ja, men det är kul att höra att det ser ut så idag. Mm.
Vilka effekter ger arbete med social hållbarhet då, men främst då när man också kan mäta social hållbarhet och förändring där?
Alltså på ett bostadsbolag så finns det ju massa, det är tidiga skeden och det är byggsked, vi som både liksom bygger och hyr ut och så vidare. Och där finns det ju, jag tycker att social hållbarhet ska ju genomsyra allt vi gör på olika sätt. Men till exempel i tidigt skede, där kan man jobba med sociala värdeskapande analyser. Alltså där man pratar om så här, okej, om vi gör så här, vad tror vi kommer hända då? Att man liksom jobbar lite mer sannolikheter, funderar på, medan när man jobbar i förvaltning, då har man ju ett faktiskt riktigt läge att utgå ifrån med det här jag pratar om, gräv där du står och lyssnar med riktiga människor som bor och verkar på platsen med drivkraft och möjlighet och så vidare. Medan om du är ett tidigt skede och inte har byggt riktigt än, då får du bara jobba med sannolikheter utifrån
målet. Så egentligen då så låter det som det är mer hardcore, liksom tydligare effekter i förvaltningen och sätta igång i befintliga hus.
Ja, för där kan du ju direkt egentligen mäta på. Alltså det vi var inne på med i trapphuset eller med skadegörelse och sådana saker. Där kan man ju göra några direkta åtgärder som man kan ha ett nuläge och ett längre sikt mellan.
Och vad händer då när jag har hittat på mina aktiviteter eller hittat på, jag har tagit fram av lite mera kunskapstyngd kvalitet. Ja, jag har tagit fram mina aktiviteter och jag genomför dem. Och sen så följer jag upp. Och så gav det inte önskad effekt.
Nej. Då får man, nummer ett, diskutera. Alltså så här, det finns någonting som heter kausala samband. Vad beror det på? Alltså vi lever i en föränderlig värld. Säg så här då. Vi gör en trygghetsskapande insats. Vi mäter ett nuläge. Och sen så händer det någonting i det här specifika trapphuset. Säg att det blir en sprängning eller en skjutning, som ju vi har att förhålla oss till i vår verklighet idag, tyvärr. Det är klart att det påverkar tryggheten. Men det har ju egentligen ingenting att göra med den insatsen vi har gjort i trapphuset. Och då måste vi kunna fundera på det kausala sambandet. Vad beror det på att det inte har gett den effekt vi ville? Är det värt att fortsätta? Eller ska vi göra om och göra rätt? Så det är ju hela tiden en iterativ process. Det är ju inte statiskt. Vi jobbar med människor och i en värld som förändras.
Vi har pratat naturligtvis utifrån bostadsbolagets perspektiv av förklarliga skäl. Men jag funderar ändå lite på, kan man som kommersiell fastighetsägare, man äger handelskontor eller lager eller vad det är, kan man använda de här metoderna även då? Och dessutom liksom få någon form av ekonomisk vinning i det.
Absolut, säger jag. Nej, men det är ju självklart, som en kommersiell aktör så är ju du också beroende av människor. Du vill ju att människor ska komma till din plats och att den är attraktiv och att den är trygg. Och att du får in rätt kommersiella aktörer till din plats där du bedriver till exempel en centrumverksamhet. Är det ett otryggt, ett område som inte känns särskilt attraktivt, då kanske du har svårt att få in bra aktörer i din kommersiella verksamhet. Som i sin tur såklart inte är positivt för ditt resultat. Mm. Så att absolut, vi gör det här tillsammans.
Finns inget att vänta på, nej, tänker jag. Och då tänker jag så här. Mm. Vad är dina medskick nu då? Till den som vill börja ta fram, alltså KPI:er, höll jag på att säga, nyckeltal, kalla det vad du vill, mätetal. Vad är, ja, hur ska man börja? Om vi tror att anledningen till att man inte jobbar så hårt med social hållbarhet är för att man inte kan bevisa den ekonomiska nyttan. Så vad börjar de någonstans?
Nej, men, så här, börja, för det första, börja med, om du jobbar med fastigheter, du jobbar med ett bostadsbolag, vad skulle du vara om det inte fanns människor i dina fastigheter eller i dina lägenheter eller vad det nu är? Det skulle vara tomma skal. Mm. Det skulle inte vara någonting. Det är ju liksom fundamentet i vårt existensberättigande. Det är ju alla dessa människor som bor och verkar i våra stadsdelar. Gräv där du står och lyssnar och så försök att förstå platsen du verkar inom och de människorna som bor och verkar där. Vad kan vi göra för dem? Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Mm. Känn lite kraften i det och var lite stolt över det och se möjligheten.
Medskicket är börja, gräv där du står, mm, lär känna ditt område, mm, lär känna dina kunder, mm, och sen ger det sig, för att gör man det då kommer man hitta sina aktiviteter och då börjar den här iterativa processen. Mm. Jag tycker också att du uttrycker det väldigt bra när du säger att alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och att vi tillsammans kommer göra det bättre. Mm. Vi måste bara förstå att vi ska göra.
Mm. Exakt.
Sätta igång. Ja. Jösses vad vi har haft mycket att prata om idag. Och så mycket nya insikter och klokskaper från dig, Caroline. Mm. Tusen tack för att du var med oss här idag.
Tack snälla, Caroline.
Tack snälla. Så roligt.
Och naturligtvis, tack alla ni som har lyssnat. Vi är väldigt glada över att ni är med oss. Och som vanligt så kan ni gå in på vår LinkedIn-sida Fastighetsfokus med Kalle och Linda och fortsätta diskussionen där.